krossat varje välde, varje makt, varje härskare. Jesus, tack att din seger är total, och vi prisar dig att vi får proklamera den segern just nu över våra egna liv, över våra familjer, här över församlingen, över hela Vasa med omnejd. Vi ber dig, Fader, tack för namnet Jesus som strålar av kraft och härlighet den här stunden. Tack att varje knä ska en dag böjas för det namnet. Varje tunga ska bekänna att det är du som är Herre. Halleluja. Jesus Kristus, vi lovar dig och vi prisar dig. Vi får friat område här just nu. Herre, vi tackar dig att vi får vara med och binda alla makter som vill ödelägga och förstöra. I Jesu Kristi namn, Herre, vi löser ut din närvaro. Vi löser ut din frihet och din kraft, Jesus. Halleluja, vi ärar dig för auktoriteten i namnet Jesus. Auktoriteten i det namn som är över alla andra namn. Halleluja. 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 Och allt folket säger amen. Det är så att Jesus är Herre. Och det är så att varje tunga ska bekänna att Jesus är Herre. En dag, och alla knän ska böjas för det namn. Jag läste en recension från den här stora Jesus-manifestationen i Stockholm. De hade samlat, tror det var 18 000 människor i hela Stockholm här i helgen. Och det var ju, jag vet inte om alla de här i Kungsträdgården hade man varit, och så hade man böjt knä. Alla dessa troende hade böjt knä och bett. Och det är starkt när alla dessa tusentals människor böjer knä för namnet Jesus. Det är ju en manifestation som är otroligt stark. Så det har varit mycket manifestationer av Jesus den här helgen som vi har bakom oss. Och det är bra. Och därför blir det också alltid rörelse i andevärlden. Det ska vi alltid veta, att när vi lyfter fram namnet Jesus så försöker alltid fienden trycka ner, och han försöker komma med sina motattacker. Men vi fortsätter att lyfta upp namnet Jesus. Vi är som en badboll. Kan försöka trycka ner den, men den kommer alltid lika snabbt upp igen. Och den attityden ska vi ha om vi ska leva som segrande kristna. Nu kan vi få en och annan smäll, men kriget är vunnet, det är säkert. Och jag tänkte vi skulle börja idag i Johannes evangelium kapitel 1. Och så ska vi, jag ska ta med er på en liten skildring här i en enskild persons liv. Och jag läser här kapitel 1 i Johannes evangeliet, vers 40. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Och han förde honom, alltså sin bror Simon, till Jesus. Jesus såg på honom och sade: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Här har vi två bröder. Andreas tog med sig sin bror till Jesus. Simon Petrus, den är, ska vi säga, mest kanske dynamiske personen i lärjungaskaran. Han som var den mest kanske företagsamma och högljudda i hela den här skaran. Mannen bakom hans frälsning så var ju Andreas, en väldigt tystlåten person. Vi finner inte mycket om honom i Nya testamentet. Men första gången Jesus ser Simon Petrus och säger han: du ska heta Kefas. Och jag tror att Jesus upplevde att över den här människan, över Simon, så fanns någonting som han såg direkt. Han ville att du ska bli en Kefas. Det var hans, den första profetiska liksom signalen i första ögonblicket. Och vi vet att han fick kallelsen att följa Jesus kort därefter. Och han lämnade allt och så följde han Jesus. Och om vi följer lärjungen Simon eller Kefas ett tag här idag, så ska vi säga att det gick väldigt upp och det gick väldigt ner. Han var ju en impulsiv människa. Han var nog ganska nyckfull skulle jag vilja säga. Men trots det här så fanns det profetiska ord över honom. Du ska vara Kefas. Du ska vara en Kefas. Och när vi bläddrar lite längre fram i kronologin, och jag läser nu från Matteus 16. Så frågar Jesus sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? Matteus 16 och 14. Det svarar: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Jag säger dig, du är Petrus. Och på den här klippan ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himmelen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Än en gång i Petrus liv så kom Jesus och bekräftade det här som vila över hans liv. Du är Petrus, Petra på grekiska, klippan. Du är klippan. Och jag tror att det här för Simon, namnet Simon betyder sävstrå. Han var ju ett litet sävstrå. Ni har sett såna här ensamma korn som vajar med vinden lite hit och dit. Beroende på hur det blåser så far det. Men Jesus sa någonting annat över hans liv. Du är en klippa. Och han talar ut det här över honom. Du är klippan. Och jag kan tänka mig många gånger under den resa de hade tillsammans, så såg Jesus att det var lite svajigt. Det var inte så mycket klippa alla gånger. Utan när Petrus blev arg och upprörd, så sa han: Jesus, ska vi kalla ner eld över de här? Säger han. Det är liksom Petrus i ett nötskal. Han var sur, de tog inte emot evangelium. Så sa han: Jesus, vi kallar ner eld över hela Patraska, så har vi det här bort. Sävstrået tala. Han var kanske inte så fast. Det fanns andra stunder. När han var tillsammans med Jesus på berget, så kom Elia och Mose ner i en molnsky. Och mitt i den här härliga uppenbarelsen, den här stunden, så säger Petrus: Herre, ska vi bygga tre hyddor här? En åt dig, en åt Elia och en åt Mose. Och Jesus funderar nog att är det nu? Det här kanske inte är jag tänkt riktigt. Sävstrået tala. Det märktes om och om igen. Det var faktiskt så att han var väldigt idealistisk. Och ofta så framträdde det i skrifterna. Till exempel i Lukas 22. När de då skulle gå, efter många år hade de levt tillsammans. Och Jesus skulle gå in i sin tuffaste del i sin vandring. In i den absolut mest krävande delen i frälsningsverket. När han skulle gå den sista sträckan. Han hade delat det här med lärjungarna. Så läser vi 22 i Lukas vers 31. Så säger Jesus så här: Simon, Simon. Se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. När du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Styrk dina bröder. Simon, du ska vara med och styrka dina bröder. Du har en uppgift för de andra i lärjungaskaran. Men det är en strid. Satan vill ta och hålla er tillbaka. Han vill sålla er, han vill pröva er, han vill trycka ner er. Men du ska styrka dina bröder. Det här var hela tiden kampen som fanns mellan sävstrået och klippan. Mellan det han var i sin personlighet och det han skulle bli. Det Gud såg hos honom. Och jag kan säga att den här kampen lever vi allesammans. Det som vi ibland upplever när vi ser på vår egen situation. Och det som vi vet att Gud har bestämt om våra liv. För Gud har bestämt att du ska vara en klippa. Att du ska stå stadigt på alla vägar. Du ska inte vara ett sävstrå som far hit och dit i takt med att tiden förändras. Och det kommer lite trender och det svänger. Gud vill att du ska vara en stabil kristen. Säg gärna amen på det. För att det finns mycket instabila människor som svajar lite hit och dit. Och vi kan ibland ha naturlig läggning till det. Men jag kan säga att Gud kan göra en klippa av vilket sävstrå som helst. Och när han levde där, den här Petrus, sävstrået eller klippan, vi kan kalla honom båda dera. Så säger då Jesus när han börjar tala om sin bortgång. De låg till bords. Och så säger då Petrus så här. Att Jesus, om än alla andra förnekar dig, så kommer inte jag att göra det. Han var ganska stöddig och stursk mellan varven. Men han visste att han hade en kallelse. Han var den som skulle stå stark. Jesus hade till och med utvalt honom och tagit med honom in i Getsemane. Han skulle stanna med Jesus. Han skulle vila där bredvid honom. Och han sa, jag kommer. Fast alla andra, Jesus, står vid din sida. Jag kommer inte heller på något sätt att lämna dig. Jag står där. Men vi vet av historien. När Jesus var och kämpade som mest i Getsemane. Så somnade Petrus. Och Jesus sa, kunde du inte ens vaka en timme med mig? Och det här fortsatt. När Jesus fördes till överste prästens innergård. Så kom Petrus med på något vis där via, tillsammans med en kompis. Så kommer kvinnan och frågar, hör inte du också till lärjungaskaran? Så säger han, jag känner inte mannen. Och det här är ju en väldigt, väldigt mörk stund i Petrus liv. Han har levt 3 år med Jesus. Och så förnekar han honom. Är inte du också en av hans lärjungar? Kom frågan på nytt. Och säger han, jag känner inte mannen. Tredje gången. Han hade just huggit av öra av en person. Det var ju också Petrus i ett nötskal. Han skulle hjälpa Jesus och han skulle alltid finnas till hans. Och så tar han svärdet och hugger av örat av Malkus. Och en av Malkus, som han hette, hans vänner. Så en släkting till honom som hade sett hur Petrus högg av öra. Kommer då där på innergården fram till Petrus och säger, såg jag inte själv att du var med honom i trädgården? Petrus nekade än en gång. Och så gult uppen. Precis som Jesus hade sagt. Det här är i korthet hans berg- och dalbana. Fram till den här mörka stunden i hans liv. Tänk dig, han hade lämnat allt för Jesus. Lagt ner hela sin firma, sitt fiskeri. Följt Jesus, varit honom trogen. Blivit både förmanad och upplyft och styrkt av Jesus. Han hade sett undrena. Och när Jesus, mästaren, går den tyngsta biten och ska utelämnas till döden, så står han där och sviker sin egen mästare. Då tror jag, ja, vi kan ju fantisera lite. Jag tror att det här var den absolut tyngsta stunden i hans kristna liv. Jag tror att det här var den mörkaste stunden när han var så totalt ner i skoskaften. Den är Petrus. Skammen, fördömelsen, den här känslan av att jag har svikit. Både mitt uppdrag. Skulle någon ha sagt åt honom, Petrus, klippan, så skulle han nog bara ha fnyst. Och sagt, ja, Här ser ni vilken klippa jag är. Jag har förnekat min mästare. Och jag tror att han hade en verklig liksom down-period. Och det ska du veta. Att när du går igenom såna tider, så är det då det formas någonting i dig. Om du gör de rätta besluten när det är som mest tufft, när du känner att du har verkligen misslyckats, reser du dig i den stunden, då kommer årsringarna på trädet. Då formas kärnvirke i din andliga utveckling. Jag kan säga, det är lätt att ropa Hosianna när det går nedför, när allting bara går av farten. Men när du har misslyckats, när du har ställt till det, när det är motgång och när kanske fienden sållar oss som vete, det är då vi ska resa oss och säga att Jesus är Herre. Jesus är min klippa. Det må vara så att jag har känt mig som ett sävstrå, att jag kanske har betett mig som ett sävstrå. Men min kallelse är att vara en Petra, en klippa, en stabil människa mitt i den här tiden. Och det jag vill lyfta fram alldeles speciellt här idag, som jag känner har funnits på mitt hjärta, det är fortsättningen. För att nu är Petrus i ett mörker. Han är ner kanske i det mest, den lägsta punkten under vandringen med Jesus. Och det här pågår ganska många dagar. Jesus dör. Men sen visar han sig igen. En gång och två gånger han kommer in i rummet där lärjungarna sitter. Men den tredje gången Jesus uppenbarar sig, det är där vi ska stanna upp. För då hade Petrus redan tagit på fiskar halaren, om man hade något sånt. Åtminstone hade han en klädnad, det vet vi. Fiskarkläderna med fjällena på. Och fisk slämmer på. Han hade skjutit ut båten igen. Han var ut på Tiberias sjö och fiska med sin bror. Han gick tillbaka. Och jag tror att han till och med brottades med hela sin kallelse de här dagarna. Jag skulle bli klippa som Jesus skulle bygga sin församling. Han hade fått himmelrikets nycklar. Och nu var han igen i fiskebåten. Jag kan säga att känslan att ge upp och kasta allt vad kallelse hett över bord fanns överhängande den här stunden. Det kan jag lova. Och när Petrus fiskar och är upp och drar upp näten, kommer ingenting. Det är totalt dött. Och jag kan säga, ibland är det så att gå tillbaka till det du frestas att göra, kommer ingen fisk. Du kan försöka gå tillbaka och lämna Gud, men det kommer ingen fisk. Det kan vara så att den vägen är stängd. Det finns ingen välsignelse att gå tillbaka. Det är ingen välsignelse att gå tillbaka. Så därför är det så, om Gud har talat någonting över ditt liv, så är det bara att gå vägen fram. Det kan vara lite tufft mellan varven. Det ser vi. Petrus fick gå igenom den här kvarnen av skam, förnedring. Men då kommer Jesus. Och den här berättelsen ska vi ägna några minuter här ännu. Simon Petrus sa till den, vers 3 i kapitel 21, Johannes evangelium. Simon, han skulle gå och styrka sina bröder. Men han sa till sina bröder, jag ger mig ut och fiskar. De andra sa, vi går också med dig. Du vet, han var en ledare oavsett vad han gjorde. Gick han ut och fiska så följde alla lärjungarna med. Det gick ju steg i båten, men den natten fick det ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarar nej. Så säger han då, kasta ut nätet på högra sidan om båten, så ska ni få. Och vi vet, de drog upp så mycket fisk så att näten nästan höll på att brista. Och sen kommer de i land och de fick veta att det var Jesus, det var mästaren. Det var han som Petrus hade förnekat. Han står då på stranden och då ser vi hur det liksom tar tag i Petrus. Den lärjunge som Jesus älskade, vers 7 här, sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget, för han var lättklädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten. Det var inte långt från land. Och sen så börjar Jesus där grilla fisk. Och det blir ett fantastiskt möte. Det här är en av de nästan vackraste bilder av Jesus och lärjungarna i hela Nya Testamentet. Och de sitter där på stranden och grillar efter uppståndelsen. Det var väldigt jordnära. Men sen föreställer jag mig i den här berättelsen att Jesus väljer att göra någonting annat. Han tar Petrus på tu man hand. Lite avsides. Och så börjar han tala med Petrus. Så säger han, älskar du mig mer än de andra gör? Och Petrus säger, jag vet, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus använder ett väldigt starkt ord här. Agape, älskar du mig? Petrus är inte lika radikal, eller vad ska vi säga, har inte samma känsla. Så han säger, du vet att jag har dig kär. Det är inte lika starkt ord. Och Jesus säger ytterligare en gång, Petrus, älskar du mig? Herre, du vet att jag har dig kär. Och ännu en gång, nu kommer Jesus riktigt ner på hans nivå. Så säger frågan så här, har du mig kär? Du vet att jag har dig kär, Jesus. Du vet allt om mig. Herre, du vet allt. Och här finns det tre saker som jag ska ta dem här en och en. För det första Jesus säger, och det här upplever jag ligger på mitt hjärta just nu. Efter den första frågan, vi vet att han ställer de här tre frågorna. Och det här, för mig är det här helt klart att det handlar om de tre stunder, tillfällen då han förnekar Jesus. Så ställer Jesus också tre frågor. De här tre frågorna skulle kompensera hela hans stora nederlag i den här överste prästen, på den här överste prästens gård. Jesus kommer med full upprättelse till Petrus. Och det första han säger, Petrus, för mina lam. Föd mina lam. För mina lam på bete, så står det ordagrant. För mina lam på bete. Det var den uppmaningen han fick. Och faktum är det att lam kan inte ta hand om sig själv. Det representerar de som var svaga. De som skulle bäras, de som skulle hjälpas, de som skulle tas om hand. Så att Petrus fick än en gång en bekräftelse på att han var kallad av Gud. Att han hade ett uppdrag, att han skulle fullfölja den kallelse som vilade på hans liv. Och jag vill säga att det här är det budskap som Gud också har till dig och mig. För mina lam på bete. Och min fråga till dig är, var är dina lam? Vilka lam är dina? Vilka är det du ska ta hand om? För det är det Jesus frågar oss. Du kan ha misslyckats hur mycket som helst med det mesta. Du kanske känner, jag är inte där Gud vill ha mig. Jag har helt enkelt inte klarat av att stå på den post där Gud har lagt mig. Men han kommer alltid till dig på nytt. Han kommer alltid med en ny chans. Och han frågar, för mina lam på bete. Ta ut lammen. Ta hand om de svaga som finns omkring dig. De hjälplösa, de som inte klarar sig själv. Och vi skulle ibland kunna tänka att Jesus säger att åk iväg och starta en ny församling. Eller åk iväg och plantera. Men han ger honom ingen större uppgift. Ta hand om dem som du är satt att ta hand om. De är hjälplösa, de här lammen. De behöver dig. Du är Petra. Du har fått himmelrikets nycklar. Det andra han säger, när han hade frågat den här frågan, så säger han, var en herde för mina får. Hela tiden utgår Jesus från att det är hans får. Det är hans lamm. Det är hans jord. Och Petrus skulle vårda jorden. Var en herde för mina får. Och då är min fråga. Vilka får ska du vara en herde för? Det finns sådana människor i din egen närmiljö som du ska vara herde för. Ja, men jag är ung, jag är gammal, jag är ingen äldste, jag är ingen. Men Jesus säger åt dig, var en herde. Ta hand om lammen. Du kanske har ett lamm. Du kanske har en liten jord. En familj där hemma. Barn, barn, barn. Du kanske har en grupp som du leder. Jesus säger, ta hand om dem. Det är min högsta önskan. Ta hand om människorna. Och sen det tredje. För mina får på bete. Det är ju inte så jättedjupa saker. Men han säger, ta ut fåren, ge dem näring, föd dem och göd dem. Punkt. Ta hand om fåren. När dem, ge dem näring. De som finns omkring dig, på något sätt, när dem, göd dem. Tänk, det här är det som innebär att vara en klippa. Att bli en klippa för Guds församling, det är att ta hand om den kanske lilla jord som har anförtrotts just dig. Om alla gör det så är det en väldig styrka i det. Petrus skulle inte ta hand om hela kyrkan. Han skulle ta hand om den jord som han var satt att leda. Och jag säger, vi kan alla svika vårt uppdrag. Men svik inte den lilla jord som du har satt att vårda. Det är Guds kallelse över ditt och mitt liv. Ta hand om dina nära och kära. Göd dem, föd dem, ge dem trygghet. Vårda dig om dem. Speciellt de svaga. De utsatta, lammen. Och det som jag har studerat och märkt. För det är ju så att Petrus skrev ju ett brev. Han skrev två brev i slutet av sitt liv. Han var fängslad i Rom. Och därifrån satt han och skrev till församlingarna i olika delar av den dåtida världen, som man kallade. Det var församlingar som var kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadonien, Asien och Bitynien. Och det som jag märker då man läser Petrus brev med den tanken, om man tänker vad han gick igenom själv och läser hans brev, så ser man mycket av hans egen kamp finns i breven. I första Petrus brev så finns det ett ord som förekommer mera ofta än nästan något annat. Och det är lida och lidande. Första Petrus brev har varit ett tröstens brev för de lidande kristna under hela historien. Och jag tror att han upplevde själv mycket, mycket prövningar innan han blev och var den klippa som han var kallad att vara. Han säger i 1 Petrus 1 och 6 så här: gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och så vidare. Om vi läser andra Petrus brev, så tycker jag här mig se någonting. Han skriver från sin erfarenhet i 1 och 10. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Vet Petrus egen kallelse var en lång kamp mellan övermod och missmod. Och mitt i allt så var han på vägen. Ibland skulle han vinna hela världen, den här idealisten, och han skulle stå på sin post, och så svek han, och så tog han till svärd, och så hamnade han ut för det ena och det andra. Men Jesus hade sagt: du ska vara Petrus, klippan som jag ska bygga min församling på. Och vi vet att den här profetian gick i uppfyllelse. På pingstdagen så ställer sig Petrus upp jämte de 11 andra och börjar predika. Då blev han ett ljus för judarna. Det var då han tog den stora nyckeln som Gud hade gett honom, himmelrikets nycklar. Då låste han upp för judarna så att 3000 kom till tro på en dag. Något senare så står han i Cornelihus och predikar. Och där faller den helige ande för första gången över hedningarna. Då tog han en andra nyckel som Gud hade gett honom. Nyckeln in för att låsa upp för hedningarna in i Guds rike. Jag kan säga, är du trogen Gud i det lilla, så kommer Gud att öppna upp för dig. Du kommer att få vara med och låsa upp i de mest märkliga situationer. Tror du det? Jag tror att om vi är trofasta, om du är trogen i det lilla och Gud ser, här finns kanske en kämpande människa, men en som vill, som har gett sitt liv, så kommer Gud att bara sätta någonting över ditt liv. Så du får med och låsa upp i de mest låsta situationer och lägen. Klippan. Från sävstrå till klippa. Jag ska ta de här tre frågorna igen, så att du får fundera på det här när vi går in i nattvarden. För jag vill att vi verkligen ska rannsaka vårt hjärta. Vilka är dina lamm? Du behöver identifiera dina lamm. Bästa lärjunge, kristen, du lever inte för dig själv. Vilka är dina får som du ska skydda och vårda och ta om hand? Vet du vem det är? Du kan inte vara herde åt alla du känner, men du kan vara herde åt någon. Kanske åt en. Men du vet, där är mitt ansvar. Han heter si och så. Hon finns i min adressbok i telefonen. Och så det tredje. Vilka får ska du ge föda, näring? Vart ska du ge av det som du har fått? Till vem ska du överföra allt det goda som du får av Gud? För vi vill inte bli ett döda hav, där det bara kommer ett friskt inlopp och så stannar det där i denna stora salta sjö. Där ingenting växer. Där inte finns ett enda utlopp av liv. Det här har talat till mig och jag fick den här strofen som bara ringde i min skalle här i morse faktiskt. att Gud kan göra en klippa av vilket sävstrå som helst. Han kan det. Du kan känna dig hur som helst. Men Gud kan göra en klippa av dig. En klippa som står också i tuffa tider. En klippa som människor kan luta sig tillbaka mot. För det behövs. Det är såna tider just nu att det behövs fasthet i Kristi församling. Vi har mycket, tycker jag, som sliter och drar. Mycket som vill ta uppmärksamheten, skäla fokus, locka på kristna att hamna in i osundheter. Men stå fast. Petrus skriver i sitt brev, och jag ska avsluta med första Petrus brev 5. Han skriver här: som en mogen man utifrån sin egen erfarenhet. Han riktar den här uppmaningen till framförallt de äldste. Men jag vill att vi alla ska ta det här till oss. Kapitel 5 och vers 1. Jag uppmanar nu det äldste bland er. Jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden, och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för Guds jord. Det kommer igen. Som finns hos er, och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja. Så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Och det här är på det sättet viktigt, för att det finns en lott som inte bara är till för de äldste. Det finns en lott också för dig som en enskild individ i helheten, i jorden. Du har fått en lott. Kanske en liten jord, några lamm. Uppträd inte som herrar. Vaka över den, inte bara med tvång. Nu ska jag bo där igen. Utan med fri vilja. Jag kan säga, när du sår in, när du lägger ner av din tid, av ditt engagemang, kanske går den extra milen, ger den extra rocken. Där finns välsignelsen. Där finns en välsignelse som så många kristna över hela världen kanske aldrig egentligen får smaka på. För man blir så inriktad på att bara få och få och få och få. Men Jesus säger, det är saligare att giva än att taga. Så också när det gäller fåren och lammen. Amen. Vi ska gå in i nattvarden. Vi ska kunna ta en lovsång här medan ni gör er i ordning. Jag kan sätta mig i min all enkelhet vid pianot. Så ska vi.